I dagens avsnitt av Mitt lantbruk så befinner vi oss på Borgby fältdagar och tar tempen på det svenska lantbruket. Ni kommer att få höra ett panelsamtal där jag tillsammans med Sebastian Reinvik från LRF-ungdomen, Ingvar Karlsson, affärsspecialist hos oss på LF Skåne och Bengt Jönsson som är specialist på generationsskifte på HIR diskuterar vad man ska tänka på när man ska göra ett generationsskifte. Jag heter Melissa Dahlqvist och är programledare för Länsförsäkringars podd Mitt lantbruk. Vad roligt att så många här, nästan varenda stol är upptagen. Det är jätteroligt. Välkommen till det här panelsamtalet där vi diskuterar framtiden för det svenska lantbruket. Många gårdar måste ju inom de närmaste åren byta ägare och göra ett generationsskifte för att det är många lantbrukare som har passerat 60-årsstrecket. Det är vi på Länsförsäkringar Skåne som står bakom det här panelsamtalet. Om vi börjar med LRF-ungdomen, Sebastian. Vilken tillförsikt ser du bland era medlemmar att inom en rimlig framtid ta över en gård?
Det vi ser, vi har precis gjort en medlemsundersökning. Och det vi ser är att det finns en väldigt stor förhoppning om att man ska kunna ta över. 94% av alla medlemmar vill ta över och äga en gård helt enkelt. Om de kommer lyckas med det är ju en helt annan fråga och det är den jag hoppas att vi kommer diskutera mer om nu här.
Kan man säga någon skillnad? Är det mer tillförsikt idag än om man säger för några år sedan eller kan man säga någonting? Om det är mer hoppfullt nu än innan?
Jag har ingen så data på det så det vågar jag inte säga. Däremot så hade jag en diskussion med före detta vice ordförande i LRF, Åsa Odell, som pratade om när hon tog över i början på 90-talet och sa att då såg det väldigt mörkt ut medan nu finns det ju trots allt ganska mycket framtidstro. Så den anekdotiska bevisföringen får vi ta.
Det var Åsa och Delstoffa. Var det ni gjorde den här undersökningen? Var det något annat undersökningen som du hajar till på?
Ja, det som jag hajade till på ganska mycket är att en av de stora hindren som beskrevs från unga som vill börja starta lantbruk, det är ju att man var ganska irriterad på de som driver upp priserna på åkermark. Alltså, man upplever att ett av de stora hindren är att befintliga ägare eller väldigt kapitalstarka från finansmarknaden köper till väldigt höga priser och att det upplevs som ett inträdeshinder.
När får man se mer av den här undersökningen från er sida? Eller?
Det kommer jag veta svaret på imorgon. Rapporten finns, jag har sett den i verkligt format. Men imorgon så bestämmer vi när den skickas ut och blir tillgänglig.
Spännande, spännande. Ingvar, du har ju under många år varit i kontakt med lantbrukare som ska lämna över till en ny generation. Vad skulle du säga är den enskilt största faktorn till att ägarskiftet drar ut på tiden?
Jag tror att föräldragenerationen, när man ska då stå inför skiftet, så vill man ha rättvisa bland syskonen. Man har kanske ett barn som ska ta över och då är det andra barn som inte ska ta över men som ska få en påse pengar är det tänkt. Och hur gör man det rättvist idag att från föräldragenerationens synpunkt då? För den som ska ta över har i sin verklighet med sin kalkyl och sin verklighet då att det här kan jag ge för gården, eller så här mycket kan jag skuldsätta mig. Det är lite grann ett motstående intresse där. Att vilken rättvisa ska vi använda av oss i detta fallet?
Men vad är risken då om generationsskiftet drar ut på tiden?
Risken är ju att den som har tänkt att ta över hittar en annan karriär och fortsätter med den istället.
Kan man säga att det är de som vill lämna över som är mer pådrivande eller de som ska ta över som är mest pådrivande i frågan?
Jag tänker nog att det är de som ska ta över som är mest pådrivande i frågan. För att är du i 30-årsåldern, 35-årsåldern så känner du kanske att nu får det ske.
Om vi går bara till Bengt då. Delar du Ingvars bild kring det här att kalkylerna ska stämma?
Ja, alltså det stora problemet och det är ju på alla lantbruksfastigheter att du har ett avkastningsvärde och den som tar över kan ju inte betala mer än vad du kan förränta på gården. Va? Men marknadsvärdet ligger ju där någonstans. Ja. Så det stämmer inte överhuvudtaget med vartannat. Va? Så det där är ju ett stort problem. Ja.
Hur löser man den frågan skulle du säga?
Ja, alltså...
Flera olika sätt.
Det är flera olika sätt, va? Men den som tar över kan ju som sagt inte betala mer än vad som är möjligt. Va? Och det innebär att de här syskonen som inte ska ta över, det är rätt så troligt att man får inte på kronan lika mycket, om vi säger så.
Jag tänker så här, man måste resonera sig fram till vad är rättvisa i vår familj? Hur mycket är en tillräcklig kompensation? För det är klart, syskonen vill kanske också att ett av syskonen ska ta över. Och då får det kanske bli ett underpris. Det är ju den verkligheten vi står inför.
Ja, och sen, jag brukar resonera då så här att okej, den som tar över får större värden på pappret. Men det är ju tillgångar som är låsta. Alltså det är inget kapital man kan använda. Det är låst i fastigheten. De andra syskonen som då får ut i regel kontanter som är skattade och klara, de kan ju göra vad de vill med de pengarna. De kan köpa bilar och båtar, men de kan också välja och investera i någonting som kanske har lika bra eller bättre värdestegring än en lantbruksfastighet. Men själva min poäng är att bundet kapital och fritt kapital är inte riktigt samma sak.
Sebastian då, skulle du säga, du sa att det var många unga idag som vill ta över gården. Skulle du säga att det finns en större vilja bland ungdomar än de som ska lämna över gården sen?
Ja, det ser vi ganska tydligt faktiskt. Jag delar din bild att det är de unga som driver på. Ungefär 40% av de unga i vår undersökning menade på att ett av de större hindren var att generationen före inte är beredd att ta steget ut, så att säga. Och det där är inte en helt lätt ekvation. Jag var på ett seminarium uppe i Uppsala för några månader sedan och liksom ställde upp en sådär ganska krass ekvation. Jag är ekonom i grunden, så att jag har en tendens att göra det. Men då satte jag tiden mellan två generationsskifte helt enkelt till genomsnittsåldern på en förstföderska. Det är ju alltså 30 år är ju generella gången man blir mamma första gången. Och menade på då att det är ju det man får räkna med är standarden. Är man ägare under en längre period än så, då antingen så tar man tid ifrån generationen innan sig eller från generationen efter sig.
Skulle ni från LR-ungdomen säga någonting om det finns några politiska åtgärder man skulle kunna göra för att förenkla för det här? För att,
Jo, men vi tittar på ett gäng olika just nu och vill gärna ha dialog om vad vi tror skulle kunna hjälpa till och framförallt få fram det här kapitalet som, alltså den här mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och avkastningsvärdet. Och en sån sak som vi har tittat på där är ju till exempel det med lånegarantier som finns från Europeiska investeringsbanken men inte används av en enda svensk bank. Alltså det är banken som söker investeringsgarantin från Europeiska investeringsbanken då när man gör ett sånt här. Så det är en sån sak som vi skulle vilja ha en diskussion med bankerna. Liksom, varför används inte det här instrumentet som finns framtaget?
Ingvar, har du svårt att svara på det kanske för du jobbar lokalt, så kan du kommentera det på något sätt?
Nej, men jag tänker att alltså, trösklar finns det, men å andra sidan sett så vi har ingen arvs- och gåvoskatt idag. Det är ju ganska enkelt att skifta. Jag ser snarare att man skulle kunna ha mer liksom, startstöd för unga lantbrukare så att man verkligen kommer igång, alltså, att man har en kick i början. För jag tror det är det som är det svåra att komma igång.
Och det är ett av de andra sakerna som vi vill diskutera också, att man gör om startstödet så att en del av startstödet blir i form av lån. Man kan tänka ungefär som CSN fungerar. Där har du en del är bidrag och kanske två delar är ett statligt subventionerat lån. Om det skulle kunna vara ett sätt att se till att man får in mer kapital till den unga företagaren. För 300 000 som man kan få idag om man startar ett heltidslantbruk räcker ju inte för att komma igång med en verksamhet. Det visar ju den undersökningen som ni har gjort på Länsförsäkringar för några år sedan, till exempel.
Bengt, vad säger du? Finns det trösklar som du tänker att man skulle kunna med enklare medel komma över för att förutsättningarna ska bli lättare?
Ja, här är ju det här som Sebastian nämnde då med de här garantilånen, ja. Mm. Och, som jag utgår från då har en lägre ränta. Ja.
Det är ju åtminstone grundtanken om man ska för banken får ju större säkerhet. Ja. Det är ju det som...
Och visst, det hade ju hjälpt på toppen där. Mm.
Ja, vi var lite inne på det, för när vi frågade era medlemmar för några år sedan så svarade de att den här syskonfrågan var väldigt känslig. Vi var inne och touchade på det lite innan. Finns det något generellt råd som man kan ge för att man inte ska stupa i det här syskonfrågan, att det ska delas lika mellan barnen?
Ja, alltså kommunikation inom familjen. Alltså alla parter är med i diskussionerna från början. Föräldragenerationen som ska lämna över, det syskonet som ska ta över och de som inte ska ta över måste vara med från början i processen. För att komma in sent i processen och du ska kanske bara få reda på hur hela upplägget är ju inget bra upplägg. Brukar gå fel. Och då tänkte jag skulle dra en liten anekdot om det också, en historia som jag hörde för några år sedan. Och det handlar ju då om en kille som skulle inte ta över gården, han skulle bli utlöst. Han visste bara en enda sak, det var gården var värd 30 miljoner. Det visste han, han hade inte fått reda på någonting annat. Så han blev hemkallad där på någon söndag middag så skulle bli presenterad här. Och då sa han, det var en av mina sämre stunder och dagar i livet. Men det hade han ju kommit över nu såklart. Men föräldrarna hade inte berättat då att de hade utvecklat sin verksamhet. Och då hade såklart kanske 12-15 miljoner lån hade han ingen aning om. Latent skatt hade han ingen aning om heller. Långt innehav, värde på 30 miljoner. Kanske en 5 miljoner i skatt går bort. Så allting slutade med att hans lilla andel som han tyckte, det var 3 miljoner. Och det var någonting helt annat. För han hade förväntat sig någonting helt annat. Men han kom in sent i processen. Sen är familjesämnen kvar i den familjen, det vet jag. Så det har löst sig väl. Men det kunde ju gått illa. Så därför tänker jag att kommunikationen inom familjen är det absolut viktigaste. Och även tidigt ta tag i kompensationsfrågan och underpris.
Bengt, kommunikation, säger Ingvar. Vad säger du? Hur ska man göra så att syskonen inte börjar bråka?
Kommunikationen är ju väldigt viktig för att om de är fullständigt informerade, de andra syskonen, så förstår de kanske lite mer hela upplägget. Ju. Så det inte blir som Ingvars anekdot här när de bara har berättat ett marknadsvärde och att du får 3 miljoner och sen ingenting mer. Ju. Men sen är det väl, det är ganska viktigt också tycker jag väl att man är införstådda i familjen med att det kan inte bli på kronan lika mycket till var och en. Att de förstår det också. Det är egentligen bara väldigt små fastigheter som man kan få där på kronan. Alltså ju större fastigheten är, desto mindre sannolikt är det att det kan bli någon på kronan kompensation. Utan de riktigt stora fastigheterna, där börjar jag i regel att räkna från det andra hållet. Hur stor är laglåten? Alltså vad måste vi rent juridiskt ta fram här? Ofta hamnar man ju där.
Vi pratar om kompensation till övriga syskon. Är det bara kapital man ska tänka då? Eller finns det andra delar?
Alltså förstahandsalternativet för de flesta tror jag är kapital. Men man får tänka på andra saker som man kanske kan förbereda om det finns avstyckningsbar mark, om man bor nära stan, sommarstuga, något annat, rättigheter, vindkraftverk, eller man skulle kunna sätta upp något annat med solceller. Och i sista hand så tänker jag att man får dela fastigheten igen. Det vill man såklart inte, men att något syskon som inte ska driva verksamheten då får en fastighet som man då arrenderar ut till sitt syskon. Kan också vara en lösning, men man får liksom titta lite mer brett.
Sebastian?
Jag tänker där också att det handlar också om hur man driver sitt företag hela vägen fram till sitt generationsskifte. Börjar man med att liksom återinvestera precis varenda krona, då finns det ju bara en sak och då blir ju kanske delning det enda alternativet. Så man måste ju också fundera på som nuvarande företagare, lägger jag mina ägg i olika korgar så att det finns flera korgar att dela ut, så att säga. Så det är en viktig del, och att man tänker på att det jag gör som företagare är ju det som kommer skapa förutsättningarna för mitt generationsskifte. Så har jag för dålig lönsamhet redan, det kan man ju, om man är ung och ska ta över, så kan man ju också fundera på kommer det här generationsskiftet omöjliggöra nästa generationsskifte? För att lönsamheten blir för dålig helt enkelt.
Ingvar pratar ju om sommarstugan till exempel. Bengt, har du något annat tips på hur man kan dela upp det? Det sa att man skulle kunna göra eventuella syskon delägare något bolag till exempel eller så.
Ja, du tänker på ett samägande, låter det som.
Ja, precis. Ja,
alltså det är ju inte någonting som jag brukar rekommendera som ett förstahandsalternativ i vart fall. Alltså det är inte helt enkelt att samäga en fastighet. Och i synnerhet inte om en ska vara aktiv och de andra ska vara passiva. För då har man helt olika målsättningar med sitt ägande. Det kan visst fungera, men då ska det, en skogsfastighet till exempel är ju lätt att samäga, för att där kan man vara rätt så passiv. Men ett jordbruk, som sagt, är betydligt svårare. Om inte det är utarrenderat, så ingen av dem ska driva det. För då delar man ju bara på ett arrende i så fall. Men är någon aktiv så vill den ju regel förbättra fastigheten, och de andra vill ha ett så stort arrende som möjligt. Så att det är väl inte kanske det alternativet som jag allra först rekommenderar. Men det är mycket, som Ingvar sa här, alltså, det har blivit rätt vanligt att man gör i samband med generationsskiftet någon form av fastighetsbildning. Att det ska styckas av någon tomt eller skogen till exempel eller någonting sådant. Ja. Sen är det, jag har ju tänkt ibland, precis som du var inne på Sebastian, att här börjar vi nu nöjpa olika delar av fastigheten. Hur blir det nästa gång?
Om vi går över på det ekonomiska, man måste ju få en ekonomisk lösning som gör förutsättningar för att driva verksamheten vidare. Och i den här undersökningen som vi gjorde för några år sedan så pratade unga också om att det var en av de största utmaningarna. Nu är vi i ett helt annat ränteläge än vad vi var precis. Blir det, om det var svårt innan, är det helt omöjligt nu att få en lönsamhet i lantbruket när man ska ta över föräldrarnas kod?
Nej, det är det såklart inte, utan att det är nya förutsättningar, man får jobba efter dem. Vi har ju tidigare år pratat mycket om att vilken ränta ska man använda i kalkylen för er som ska ta över, när vi har haft en jättelåg ränta i många år kring 1-2%. 4-5% i kalkylen har vi ju pratat med i många år, och många har ju tittat på en som att ja, men det kommer aldrig hända. Lite så, va? Men nu är vi där. Och så här är det just nu med den räntan vi har nu, och då får man utgå från det, och då får man kanske ta höjd för lite till. Att det kan faktiskt bli högre ränta så här. För att den som ska ta över måste ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Sen kanske det innebär att värde på fastigheten trycks ned. Kan ju bli så. Återstår att se hur marknaden närmsta åren har reagerat.
Skulle du säga att det är något positivt att ränteläget är som det är när man gör sina kalkyler?
Ja, om man har det framför sig nu, vi har räntan på den här nivån, så är det ju, då tar man det på allvar. Va? Så jag tänker att det är nog ganska bra ändå för den som tar över att räntan kan faktiskt röra på sig ganska mycket.
Vi får ju ett nytt räntebesked imorgon, ja. Är det väl så att... Bengt, då, vilka ekonomiska upplägg diskuterar ni med unga lantbrukare idag? Är det samma alternativ som man gjorde för sig för 10-15 år sedan? Eller,
Nej, men alltså, det har ju blivit betydligt vanligare just med det där att man bryter ut delar av fastigheterna. Upplever jag det som att det har blivit vanligare.
Och det är för att gårdarna blir större och större? Liksom,
ja,
så man tvingas
för
göra
att
det
är svårt kanske. För den som ska ta över får ju alltid den högre belåningen överlåtaren hade. Och nu när räntorna då har stigit, alltså det slår ju så förbaskat hårt. Ju. Om du tänker dig en gård som har en belåning på 200 000 kronor hektaret. Det är ju inget ovanligt idag, man är lite offensiv. Går då räntan upp 1 procentenhet, då har du helt plötsligt ökat din räntekostnad per hektar med 2 000 kronor. Det är som om du har ett arrende, och jordägaren säger nu höjer vi arrende med 2 000 kronor ungefär. Så att...
Det blir mycket pengar.
Alltså det påverkar väldigt mycket.
Ja.
Det gör det. Sen du sa om det var några andra upplägg. Kanske inte när det gäller... just internt inom familjen, men jag har ju några stycken överlåtare som där det inte är något barn som ska ta över, men de har någon anställd som ska ta över. Och eftersom de då i regel inte har något kapital, så då måste det ju landa i att den här rörelsen som tar över måste helt enkelt ha det under marknadsvärdet för att kunna klara det. Och den är ju lite ny den, ja.
Mm. Blir det vanligare och vanligare att det är någon utanför familjen som tar över?
Nej, jag har ett par stycken sådana skiften, men jag kan inte påstå att det är för lite för att påstå att det är en trend, va?
Om vi ska avsluta här lite och gå laget runt. Vilka råd vill ni ge till dem? Både de som vill ta över sina föräldrars gårdar och de som ska lämna över. Om du börjar, Ingvar.
Ja, börja i tid, brukar jag säga. Börja i god tid. Låt det ta tid. Kommunikationen inom familjen. Se till så att alla har all information från början. Och försök att sätta en tidpunkt när vi ska vara klara. Så inte det bara... Ni vet, tiden går. Utan 2024 på hösten, eller 2025 om man vill det. Försök att sätta igen, va, så att vi har lite press på oss och liksom driva processen framåt.
Och hur kan vi från banken hjälpa till i generationsskiftet?
Ja, det är ju såklart i finansieringsfrågan för de som ska ta över som vi är behjälpliga då.
Sebastian, bästa tipset?
Jag tycker Ingvar sa väldigt mycket bra grejer. Men jag håller med, och för det blir väldigt lätt... Att det är hela tiden om 5 år. Och de där 5 åren blir aldrig liksom, de försvinner aldrig år där, utan det är alltid om 5 år. Så det hänger ihop med det Ingvar sa också. Och sen att man har den här öppna, ärliga kommunikationen. Att man är medveten om vad vill vi med den här fastigheten. Och det är ju inte samma sak för allihopa. Och jag tror, var inte rädda för att ta hjälp av någon för att prata om det här. Det är inte enkelt. Alltså det blir ju nästan som att ha liksom någon form av familjepsykoterapeut ibland. Det vet jag har pratat med dig några gånger, Bengt, att det är mycket som är det psykologiska snarare än det rent ekonomiska.
Ja, precis. Alltså jag brukar säga att ett generationsskifte har 3 delar. En del juridik, en del ekonomi och en del psykologi. Och där finns en del skiften där psykologidelen är det helt klart största. Så att, absolut.
Dina bästa, har du något mer tips?
Nej, men jag instämmer ju helt i Ingvars och Sebastians här. Dels att man ska starta i god tid. Va? Och man ska förlåta det ta tid tills allting har landat. Ja. Och sen det här med kommunikationen. Och sen är det väl rätt så bra om, kanske kan jag tycka, om man redan från början i familjen är rätt så införstådda med att det kan inte bli krona för krona helt enkelt.
Inte alltid rättvist.
Nej, men precis. Att det inte är rättvist alltid. Nej, helt rätt.
Tack så hemskt mycket. Vill ni i publiken veta mer om ägarskifte? Vi hade kunnat stå här flera timmar och prata om det. Eller känner någon som är intresserad av det, så arrangerar vi på Länsförsäkringar Skåne 3 generationsskiftesträffar till hösten i november i Ystad, Ängelholm och Alnarp. Och man är hemskt välkommen dit där. Och då kommer ju Ingvar och Bengt vara där också. Då kommer de prata ännu längre. Vi har även mer information här framme vid scenen. En liten checklista kan man väl säga. Vad är det man behöver koll på för att börja det här generationsskiftet? Så ta gärna det, och det finns fler i vår monter också. Tack så mycket till panelen. Ingvar Karlsson från LF Skåne, Sebastian Remvik från LRF Ungdomen och Bengt Jönsson från HIR Skåne. Du har lyssnat på en specialpodd av Mitt Lantbruk som vi spelade in på Borgby Fältdagar. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt, så gå in på länsförsäkringar.se/skane/mittlantbruk eller lyssna där poddar finns. Vi hörs i nästa avsnitt.